Jag kommer aldrig någonsin tillåta mitt barn gå igenom det jag gått igenom, känna det jag har gjort eller lida den nöd som jag har gjort.
Arbetsmarknadens skuggsidor, andra delen.
Att ha tak över huvudet och mat på bordet, det krävs pengar. Det är ju bara så.
Cleo klär av sig för pengar.
Jag är fortfarande jag.
En kort dokumentär av Martin Jönsson.
Men jag måste göra det här. Jag kom in på det här yrket för några år sedan. Det är faktiskt lite så här boendesituationen i Stockholm som trasslar till det där eviga andrahandsuthyrningar. Man blir lurad på depositioner, det ockerhyror. Då under en period hade vi inte ens någonstans att bo, så bodde vi på hotell. Och då var det liksom att okej, vad fan gör vi nu? Det här kommer inte gå, det här är liksom en nödlösning. Så jag tänkte att jag har utseendet för yrket. Sticker ut i mängden. Och de stora pengarna. Att jag tänkte att okej, jag går in och så bara jobbar hjärnet ett halvår. Men jag hann jobba 3 månader innan jag åkte på den här smällen. Det står det något datum kanske. Där. Ja, 20 december klockan 4 skickar hon det här. Runt för, det var den 20.
Cleo bläddrar i en sms-konversation med en av sina tidigare arbetsledare. Det är kort före jul 2017 och företaget där hon har varit anställd har nyligen ansökt om konkurs. Lönen som de är skyldiga henne kommer inte att betalas ut.
Jag tror det här. Ja, precis här. 65 380 min bruttolön. Var det de pengarna du kunde shoppa för 30 000 när du var så jävla uttråkad? Alltså jag var riktigt arg här. Och sen det slutade med att jag ringde upp henne och jag var jätteförbannad. Och jag kastade väldigt mycket svordomar och kallade henne både det ena och det andra. Bara ni har stulit min lön där. Alltså ni har bara ljugit från daget. Det var så pass att, det här blir väldigt, väldigt personligt. Men kompisar fick kliva in och köpa julgran, köpa julklappar. Stå för julmaten, betala hyran. Så vi betalar av fortfarande. I och med att vi liksom aldrig kommer upp riktigt på fötter helt. Så att jag känner av den smällen än idag faktiskt. Det är väldigt mycket pengar. Väldigt, väldigt mycket pengar.
Cleo var hennes artistnamn. I 3 månader jobbade hon som så kallad värdinna på det som enligt hemsidan var Stockholms sexigaste och syndigaste herrklubb. Och i början verkade allting vara bra.
Alltså jag sökte via deras hemsida. Och sen blev jag uppringd av en manager som frågade lite grann om erfarenhet, har du jobbat tidigare och sådär. Ja, och sen så liksom, lite hur jag är. Det var som en intervju per telefon, som blev jag kallad dit för en ytterligare intervju. Pratade och gick igenom lokalen och bara visade runt lite grann och sådär. Och sen så frågade hon på plats, vill du börja jobba här? Jag sa ja och vi skrev under. Och sen så fick jag ett datum som jag skulle börja. Det var i september, början på september. Så jag började jobba där som strippa i tro om att jag jobbade lagligt. Att mitt kontrakt var dugligt och att det vi gjorde på jobbet var lagliga saker som vi gjorde. Men det visade sig att inget av det stämde. Alltså att våra kontrakt inte var giltiga. Och våra arbetsuppgifter är olagliga.
Det hela kommer att uppdagas i slutet av 2017. I ett mål mellan strippklubbens ägare och hyresvärden slår Stockholms tingsrätt fast att klubben har serverat alkohol utan tillstånd och att den dessutom har förmedlat sexuella tjänster mot betalning. Striptease är lagligt i Sverige, men lättklädd massage som avslutas med att kunden onanerar hamnar i en juridisk gråzon. Och regelrätta samlag mot betalning är brottsligt enligt sexköpslagen.
Här står det ju, här är punkterna som de har brytit mot. Ja, brottslig verksamhet i olaglig försäljning av spritdryck eller alkoholhaltiga drycker och erbjudande av tillfälliga sexuella tjänster mot ersättning. Och bara en sån sak, vi har alla trott, och det här känns jättenaivt och korkat faktiskt, jag skäms väldigt mycket. För managerna har varit så här, men så länge ni inte rör varandra samtidigt, då är det inte en sexuell tjänst, för då tar han hand om det själv. Men sen finns det ju de tjejerna som, han betalar för rummet, så ger han henne extra, sen har de sex inne på rummet.
Och hur ofta händer de sakerna?
I alla fall under varje pass. Att det var en i alla fall åtminstone.
Även om Cleo själv inte har sålt sex, drabbas även hon. På grund av lagbrotten på klubben bestämmer konkursförvaltaren att Cleo och de andra anställda inte har rätt till sina innestående löner via lönegarantin från länsstyrelsen.
Hur mycket pengar är det som du har gått miste om?
Det är det jag skulle ha fått ut från länsstyrelsen.
Läs det då.
174 653 kronor. Och här är kanske 60 000 till som fattades på de andra lönerna. Så att vi är uppe i alla fall över 200 000.
Men du har ju sett den här branschen då, för du har jobbat tidigare. Mm. Och du vet att fastän de säger att vi säljer inte sex och säljer de sex. Mm. Liksom, hur kunde du tro att lönerna skulle betalas på ett rätt sätt?
De har alltid betalats, och jag vet att om det är någonting som de är väldigt, alltså, som de blir bajsnödiga över, det är att inte betala skatten. För det är det sista man vill, det är att Skatteverket ska komma dit. För de vill ha pengar, det är det enda de vill. Så att då sköter de sina papper. Så då tänkte jag, då kommer lönen betalas. De kan inte hålla inne den. Men det var ju inte, ingenting har varit lagligt liksom. Det tog väldigt, väldigt hårt på mig, alltså psykiskt. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt en lång period därefter. Och ekonomiskt också, så det blev ju som en ond spiral. Liksom, att jag mådde dåligt och vi fick inga pengar. Och, ja. Så jag, för grejen var att det här var liksom inte ett enkelt beslut. Det här är ingenting man beslutar över en natt heller. Liksom, nu ska jag bli strippa och liksom visa upp mig för allt och alla. Så det gjorde verkligen ont, för det var så här, shit, alltså jag har verkligen fått det företaget att gå runt. Jag har gett så mycket av mig själv och inte fått ett skit tillbaka.
Här hade Cleos karriär kunnat vara över. Här hade historien kunnat vara slut. Men i början av 2019 har Cleo tagit ett nytt jobb i strippbranschen. Jag träffar Cleo och hennes väninna Alicia i en storstad någonstans i norra Europa.
Vad sa du, Cleo? Du är trött?
Jag är jättetrött. Jag vill sova. Jag är inte vaken.
Men nu är klockan ett ju.
Ja, det räcker inte. Jag vill sova en stund till. Jag hade fått välja, så hade jag fått sova till klockan 3.
När slutade du igår?
Klockan 4. Så vi var hemma vid 5 ungefär. Är det den vi ska med? Eller? Kan man ta? Kommer vi till?
Ja, men vi tar den då.
Ja.
Har du?
Ja, men du har hon har.
Hej.
Yes.
Är det fick du båda eller? Ja. Men jobbar ni ihop? Du jobbar också nu?
Ja. Du har jobbat mycket längre än mig, så du har hjälpt mig med alla de här babystripper-problemen. Det är alltid så. Babystripper. De är en ny tjej i branschen, typ. Konstiga saker som händer som man inte är van vid, och konstiga känslor efteråt och typ så här. Det är inte direkt så att man kan gå ner till någon vanlig människa på gatan och prata om det.
Cleo och Alicia är kollegor. Precis som Cleo blev Alicia av med pengar efter konkursen i Stockholm. Alicia sökte sig hit till ett land där prostitution är lagligt. Av den anledningen, säger hon, är det lättare att jobba här. För om de kunder som vill köpa sex gör det på andra platser, blir arbetsmiljön på strippklubbarna bättre.
Så komma hit var en chock typ, för då har man förberett sig på att det ska vara helvete, för att det är så det är i Stockholm. Och sen när jag ringde till dig och sa att det inte var helvete, så trodde inte du på mig.
Nej.
Och jag åkte ju innan dig. Då var jag förberedd på att typ stänga alla känslor och gå in i ett ännu värre klimat än vad det var i Stockholm, och bara hämta pengar typ. Och bara stanna på månader. Men sen trivdes jag.
Alicia har jobbat här i snart ett år. Hon är yngre än Cleo, men deras historier är liknande. Precis som Cleo säger Alicia att hon har tvingats in i det här yrket av olika omständigheter.
Det finns ingen som börjar i den här branschen, eller det finns ju, men det är väldigt få som börjar i den här branschen för att de känner så här, åh, det här är mitt drömjobb, nu jäklar kör vi.
utan det, utan, exakt, det här har inte varit våra ambitioner, utan det har varit, alltså, vi kom till det, liksom, det vägskälet i livet. Det var så här, okej, vad fan gör jag nu? Maten kommer inte ställa sig på bordet av sig själv. Räkningarna kommer inte betala sig själva. Vad fan ska jag göra? Ingen att vända mig till. Alltså, det var inte så här, oj, nej, men nu hänger jag, ligger jag efter lite grann. Och, utan det var så här, okej, det här är på väg till kronofogden. De kommer snart knacka på våran dörr.
Men du, Alicia då, liksom, kände du också att du har hunnit komma till ett läge där det är så här, shit, jag, det finns inga andra alternativ för mig i livet än att jobba med det här?
Ja, alltså, för mig var det att jag inte var välkommen hem ganska tidigt. Och då flyttade jag ihop med en dålig pojkvän som var väldigt fysisk. Och sen så bara fortsatte det med ett dåligt förhållande till nytt dåligt förhållande. Och så till sist så flyttade jag till Stockholm för att komma iväg ifrån allting. Och då så behövde jag ett jobb fort. Alltså det är verkligen så här, åh, vad kul. Ja, men kom och jobba med oss, du kan tjäna jättemycket pengar. Det enda du ska göra är att sitta och dricka champagne. Det klarar du av. Ta på dig lite fina underkläder så sitter du här och dricker champagne. Så tjänar du jättemycket pengar på det. Så löser sig alla dina ekonomiska problem sen. Och som tjej i det läget, och ett ung tjej, så bara, ja visst, det gör vi. Alltså första gången är det hemskt. Första gången är det jättehemskt. Första gången är det ju panikslagen. Du förstår inte alls. Och dessutom berättar de inte första gången vad som ska hända där inne. Utan du säljer ju där rummet och sen så får du med den här killen och sen så säger de i princip att vi löser det med dig typ. Och så när man kommer ut, då har de ett litet så här tak ifall de tror att man kan sälja vidare eller ifall det är dags för honom att avsluta. Och är det dags för honom att avsluta så har man typ 5 minuter på sig och försöka få honom att komma, och då måste man droppa den bomben på honom att nej, men du, det kommer inte hända någonting här. Så det är bara för dig att sitta igång ifall du vill komma överhuvudtaget. Men ja, då, faktiskt, killarna det. Bara är med på det. Det är helt...
Ja, det är liksom så här, visst, de kan tjafsa om att det är mycket pengar de har spenderat, men du tog ju det billiga rummet helt. Så går det när man snålar.
Men ni skrattar ju nu när ni berättar de här historierna. Men det låter ju liksom som filmer jag har sett om trafficking och sådär.
Det är som på film.
Faktiskt. Det är som samma sak med managern, att de är väldigt så här hårda. Alltså, en av managern var ju känd för att vara väldigt aggressiv mot tjejerna, hota till livet. Och, till exempel en tjej, vill jag inte säga hennes namn. Hon som hon kastat tallrik på i huvudet.
För skillnaden på er och liksom de här tjejerna i filmerna då, det är att ni har ju möjligheten att sluta. Varför gör ni inte det?
Vi behöver pengar. Man kanske inte sitter med ett stort sparande och har liksom fonder eller mamma och pappa som ställer upp. Eller... Det är inte alla som har det. Det handlar fortfarande om pengar. Det har inte löst sig.
Nu, jag slog på här igen. Efter att vi har suttit här och pratat om allt det här nu.
Mm.
Nu är det, vadå, en timme, 2 timmar tills du ska gå på igen. Hur känns det då?
Alltså nu är det lite ångest för att jag ska dansa ikväll. Såklart.
Alltså jag brukar säga det är mental förberedelse. Jag gillar att vara på jobbet en timme innan för att get in character. Det låter jättelustigt, men det är verkligen så att sitta, samla sig och bara, okej, nu kör vi. Nu. Jag vill inte säga mitt riktiga namn, men den personen finns inte längre nu. Nu är det Cleo, hon går in och... Cleo, get the work done.
Bra, då kör vi.
Röda lyktor lyser utanför klubben där Cleo och Alicia jobbar nu. En röd matta leder in i entrén och väl där inne är det röd sammet och röda skinnsoffor. En bar, en liten scen och så korridoren med de privata rummen. Cleo jobbar 5 kvällar i veckan från klockan 9 till långt in på natten.
Visst var det här vi var och käkade med? Ja, just det.
Vi träffas igen på förmiddagen, dagen efter.
Men vi som sagt, vi har inte haft så mycket tid för att roa oss. Alltså man prioriterar att sova och vila och sen typ försöka... Ja men typ, vi är lediga
söndag, måndag. Hela söndagen går ju bort till att sova. Och måndag försöker man passa på. Men vi måste handla mat, vi måste laga mat, vi ska städa, vi ska tvätta. Och sen är det tisdag igen.
Är du beredd? Det är ganska mycket snack här inne, så att jag kommer behöva komma ganska nära idag.
Du får köpa en flaska champagne.
Det är mycket bättre att träffas utanför.
De brukar säga det, gästerna. Att, ja.
Men du, berättar om din uppväxt.
Jag är född i Nordafrika. Jag kom till Sverige som väldigt liten. Uppvuxen i en väldigt liten stad, ungefär 20 mil utanför Stockholm. Uppvuxen i en väldigt konservativ familj, väldigt religiös familj. Med väldigt mycket, gud, hur ska man förklara, regler och lagar, vad jag vill säga. Men när man är uppvuxen med en familj som är väldigt religiös, då lever man på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Jag fick inte vara ute så sent, jag fick inte sminka mig, inte använda parfym, jag fick inte ha killkompisar. Jag fick inte vara ute. Fick jag vara ute efter alltså till klockan 8 var det så här, wow. Men det var ju väldigt jobbigt att lyssna på alla de reglerna. För nog med att man redan har regler som barn, sen var de här reglerna ännu tuffare, liksom, ännu hårdare. Och skulle jag gå ut så var det så att man måste städa hemma och fixa och se efter sina syskon och ta hand om hemmet, och sen kunde man få gå ut därefter. Jag fick ett ultimatum i väldigt ung ålder. Antingen så lever du som vi gör, eller så måste du åka härifrån. Och jag valde att flytta hemifrån när jag hade precis fyllt 17. Fick min egna lägenhet. Flyttade ihop med en svensk kille. Och levde ett väldigt destruktivt förhållande. Under en period levde jag i skyddat boende. Delvis på grund av det destruktiva förhållandet jag hade med den här mannen. För det var väldigt mycket så där. Jag blev misshandlad och jag blev våldtagen. Och vi satt ju i rättegång sen många år därefter. Så det var från honom och från min familj som jag flydde. För jag litade inte på dem. Och jag var väldigt, väldigt rädd för mina syskon och för min pappa.
De erfarenheterna då, på vilket sätt tror du att de har påverkat dig till att hamna där du är idag, så att säga?
Samtidigt som jag känner så här, när det gäller vissa grejer, ja, men då kanske man är den här stereotypen av folk tänker sig, det här är den typen av tjej som hamnar i det här yrket. Men för min del har det varit liksom den ekonomiska delen. För mig blev det liksom, efter liksom väldigt många sexuella övergrepp, för mig blev jag mer så här sexuellt rubbad på det sättet att jag hade väldigt svårt. Jag ville inte gå in i förhållanden, jag ville inte vara med en man. Sex var någonting som jag hatade. Jag kunde få ångest liksom, när jag var intim med någon och kunde må jättedåligt. Men däremot, om man ska kolla liksom den röda tråden, för mig blev det ju att jag flyttade hemifrån. Jag hade inga pengar, jag hade inga jobb, jag var väldigt ung. Det finns ingen som anställer en 17-åring. Så det blev under en period SOS-bidrag. Och sen jobba svart och fiffla med saker. Men sen blev det liksom att när man hamnar efter med räkningar. Jag fick inte hjälp av min familj. Bara en sån grej, när min dåvarande pojkvän liksom slog mig och jag liksom bara, mamma, han slår mig, han gör så mot mig. Då kunde hon liksom rycka på axlarna, men det är du som har valt honom. Det gjorde väldigt ont. Så jag började snabbt inse, okej, jag har verkligen bara mig själv att förlita mig på. Och det har ju funkat fram tills några år sedan. När vi verkligen började hamna efter och... Så det är ju egentligen ekonomin. Jag tror att jag, för min del, med alla övergreppen på psykiska, fysiska och sexuella sätt, jag tror inte det är det som har fått mig att... tvärtom, jag har istället fått helt avsmak för det här. Men det är den ekonomiska delen som har gjort att jag hamnade där. För att till slut var det okej, jag... För några år sedan så var det så pass dåligt. Jag vände mig till socialen, kunde inte få hjälp. Jag vände mig till kyrkan, kunde inte få hjälp där heller. Och det var så här, okej, vad gör jag? Vad fan gör jag? Så det är antingen att börja strippa eller sälja sig. Och sälja sig var inget alternativ. För att då tror jag att jag kastar in handduken istället. För att jag kommer inte ta det steget. Jag tror att hade det inte varit pengaproblemen så tror inte jag att jag hade varit i den här branschen.
Det är kallt i luften, men i den nordeuropeiska storstad där vi befinner oss lyser vårsolen. Cleo tänder en cigarett på uteserveringen. 2 veckor i stöten är hon här och jobbar innan hon reser hem till Stockholm igen, till mannen och dottern som Cleo har vårdnaden om på deltid. Cleo säger att hon är stolt över sig själv, och när jag ber henne förklara varför bryter kollegan Alicia in.
Men jag tror jag vet. Mm. För du ställer ju fortfarande mat på bordet till din dotter.
Vad är det? Vi har fortfarande inte hamnat på gatan. Jag känner att det finns ingen som har gjort någonting för mig. Det är ingen som har ställt upp. Det finns ingen som gör någonting för mig och min familj förutom jag och min man. Och är det inte för mig så har inte de någonting att äta. Så därför, ja, jag känner mig stolt. Och jag känner att ingen kan försöka ens och bara, men gud, du är strippad. Du är längst ner på näringskedjan. Nej, för att det spelar ingen roll om jag tjänar 500 här på det här fiket eller om det är 500 på klubben. 500 är fortfarande 500. Det får en kassa mat för. Så det spelar ingen roll. Och då tycker jag att så länge min dotter inte lider någon nöd, hon liksom, så länge jag inte gör illa mig själv eller min familj, då tycker jag att jag kan göra det med stolthet.
Vad skulle du säga nu? Så att du såg alldeles förnudigt.
Jag tänkte, så länge du inte gör illa dig själv, fast på ett sätt har vi ju gjort det. Det går ju inte att sticka under stolen med. Man blir avtrubbad. Typ, alltså man förhåller sig inte likadant till människor och man blir sexuellt skruvad. Typ. Eller för mig blir det typ att jag vill inte träffa någon istället. Jag vill inte vara med någon. Det finns ingenting som kan få mig sugen längre typ.
Jag tänker att alla ger ju bort någonting när vi jobbar. I vilken utsträckning ger ni bort mer än vad jag eller någon annan gör?
Vet du, jag måste faktiskt att jag håller med dig. Det är där jag känner. Jag känner att jag säljer min tid, men jag kan inte köpa tillbaka den. Ju mer tid jag lägger på det här, ju mindre tid har jag för min man och mitt barn. Och det är där jag vill lägga all min tid, energi och pengar på. Det är att vara med dem, för det är där som betyder någonting. Och det är där jag känner att de här gästerna, jag liksom, det spelar ingen roll hur mycket ni än betalar, jag känner fortfarande att jag har förlorat min tid på det här.
Mm. Du känner inte du bort någonting känslomässigt? Det känner jag.
Nej, inte nu längre. Jag kunde göra det till en början. Jag kände så här, okej, jag har liksom ingenting som är mitt längre. Jag har verkligen, förutom att jag har inte sålt mig. Men jag kände så här, nej. Jag tror att jag har blivit så pass kall och kunna göra skillnad på den privata jag och på Cleo. Så att jag känner inte det. Utan det är mer så här, nej, jag hade kunnat vara hemma och ha myskväll med min man. Och ta ett glas vin och mysa eller... Ja, men typ på dagen istället för att sova bort hela dagen, kunna vara med mitt barn ute i parken och leka istället eller vad som. Och sen lite grann, alltså man, skönheten är inte för alltid. Och jag vill inte slösa mina bästa år på de här istället. Nej, så det är samma här. Det är bara, jag vill bara köra på, tjäna mina pengar, lösa mina skulder, lösa mitt boende och sen verkligen kunna fokusera på det som faktiskt är viktigt i livet. Och det är ju familjen.
Fast senast när vi pratade så sa du det här, skönheten inte för alltid och min kropp inte för alltid. Nu sa du, jag vill inte slösa mina bästa år. Mm. Är det inte det du gör nu då?
Jo, det är därför jag är härifrån fortfarande fall, men jag måste tjäna de pengarna också. Tack Martin, menar du att jag är gammal nu?
Fast nu är du känns ändå som att du är på slutspurten, eller?
Ja,
det är det. Du har ett par år kvar, sen kommer du nå ditt mål.
Ja.
Eller kanske till och med bara, kanske inte ens ett år.
Nej, alltså min ambition just nu är egentligen bara jobba det här året ut faktiskt. Jag vill inte. Jag vill verkligen fokusera på annat. Jag vill inte göra det här mer.
Men vi pratade ju lite om framtiden senast när vi sågs i Stockholm ju. Mm. Men vad tänker du om framtiden?
Jag vill jobba med ungdomar, så att det är där jag vill bara komma på fötter med, alltså bli klar med den här jävla ekonomiska cirkusen som jag har suttit i. Och jag måste fixa det här och jag måste lösa det här. Jag vill jobba med ungdomar, jag vill jobba med unga tjejer som har varit utsatta för hedersförtryck och levt i destruktiva förhållanden på olika sätt. Då vill inte jag slösa min tid på det här heller. Så, men det är det jag vill göra, plugga klart och börja jobba med ungdomar sen. Jag tror att det är mitt kall. Jag tror inte man kan sitta med den här livserfarenheten, med den här historien och bara sitta på den. Det är någonting, jag måste göra någonting med det. Och nej, att bara, som jag sa, bara få någons föräldrar att förstå att nej, det här är inte vad religion säger, det här är liksom inte, det här är du som tycker att det här är fel. För det finns ju dem också, för det, har man, det ser man ju också i den här branschen faktiskt, att det finns väldigt många som kommer från heders, som så här, sådana kulturer. Unga tjejer som bara flyr hemifrån och vet inte hur de ska få hjälp, och social och polis vet inte hur de ska förhålla sig. De vet inte, man, det här är fortfarande väldigt nytt, och även om det uppmärksammas, men det är fortfarande väldigt nytt, och då blir det att, men det finns liksom, man kan inte vända sig till social och säga min familj har förkastat mig, kan ni hjälpa mig? Och de säger va, nej, det funkar inte riktigt så. Och då har de vänt sig till den här branschen. För att det, du tjänar pengar, och du tjänar snabba pengar och mycket pengar.
Men du sa ju, berättade ju vart du vill jobba med unga och sådär. Men vad är, den, liksom, vad är planen? Hur ska du komma dit? Vad är planen just nu?
Just nu pluggar jag. Eller nu har jag tagit en paus i 2 månader. Så nu är bara planen att komma på fötter och bli klar med utbildningen. Jag har ett år kvar. Och det är någonting också som jag tycker är lite jobbigt. Att jag tänkte, okej, shit, tänk så börjar det komma fram nu vad jag jobbar med. Och ska jag verkligen jobba med ungdomar då? Men sen kände jag, nej, men det är ju också en del av min historia. Det är bara så. Varför ska jag skämmas över det? Eller tänka att någon arbetsgivare inte vill ha mig, tvärtom, utan i det här yrket också, att ha en livserfarenhet är bara ännu bättre. Så det är tanken nu, att plugga och bli klar med studierna och verkligen göra det jag vill göra, och som jag vet att jag är helt övertygad om att jag kommer göra det väldigt bra. Jag kommer trivas och det kommer bli bra. Ja.
Det är februari 2019. I Stockholms tingsrätt kommer domen i ett tvistemål som handlar om rätten till ersättning från den statliga lönegarantin. 5 tidigare anställda på klubben har överklagat och får nu rätt. Tingsrätten konstaterar att det inte går att bevisa att det har förekommit olaglig alkoholförsäljning. Däremot så utreds inte frågan om sexuella tjänster mot betalning. Cleo och Alicia hade inte råd att driva ett överklagande för att kräva sina löner. De trodde att de var anställda i ett seriöst företag. Men i ett annat mål i förvaltningsrätten konstateras att klubbens ägare har undanhållit skatt genom falska fakturor. Pengar som strippklubben har dragit in har slussats via andra företag i flera led och till slut hamnat på bankkonton i Thailand. Cleo.
Jag har ju trott att, nej, men det är daglig verksamhet, och då finns det inga möjligheter att fiffla. Hade jag velat jobba svart någonstans så finns det ju svarta jobb, men jag vill jobba vitt, det är viktigt för mig. Jobbar man svart, då får man liksom, man kan bli behandlad hur som helst, och man får bara helt enkelt finna sig i det. Och man tror ju att när man skriver under ett kontrakt liksom, och där det står ägarnas namn och personnummer, då får man ju för sig att det ska vara legitimt jobb liksom. Men det är ju inte det. De har ju bara bevisat att vem som helst kan öppna en lokal liksom, och sen kalla det för vad de vill och bara printa ut ett kontrakt. Alltså jag känner mig överkörd, jag känner mig kränkt, jag känner mig förnedrad. Jag har visat upp mig i tron om att, liksom, att jag ska få betalt för det. Jag har liksom fått sätta ett pris på mig själv. Och att inte få dem, det känns väldigt förnedrande.
Du har hört Cleo klär av sig för pengar. Andra delen i programserien Arbetsmarknadens skuggsidor av Martin Jönsson. Alla Tendens kortdokumentärer hittar du i appen Sveriges Radio Play.